Ja, välkommen till Av egen kraft webbradio. John Steinberg heter jag. Vi ska idag prata om min resa som soloföretagare i 45 år. Vi ska prata pengar, vi ska prata försäljning, vi ska prata värderingar och vi ska prata om vad man kan göra rätt och vad jag kan göra fel. Jag hoppas det är till nytta till flera av er som är intresserade av att starta eget eller mitt i att starta eget, ge lite stöd och uppmuntran. Det här är en sändning från Av egen kraft webbradio, som jag nämnde. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Aguirre. Av egen kraft radio sponsras av Betongfabriken, som sitter i Sigtuna på Vänngarn i en radiostation med Louise. Och normalt har jag gäster och i studion som jag kan bolla med, men idag är jag helt på egen hand. Louise sitter mitt emot mig och har tagit initiativ till den här webbradiostationen, så han är en bra förebild som initiativtagare och soloföretagare och söker samarbete med många andra. Ja, jag funderar på vad det här programmet skulle heta. Och jag har gett rubriken först skaffa tre hundar. Nej, först skaffa tre kunder. Sju råd och 20 principer och 21 råd efter 45 års erfarenhet som soloföretagare, konsult. Allt jag har gjort rätt och allt jag har gjort fel. Så först lite bakgrundsinformation. Vem är jag och vad pysslar jag med och vad har jag livnärt mig med alla dessa år? Ja, som ni hör, jag har en liten brytning. Jag kommer ursprungligen från USA. Och men bott här hela mitt vuxna liv i över 50 år. Och vad jag har livnärt mig på är att skriva böcker, men framförallt att föreläsa. Jag gjorde min första offentliga föreläsning när jag var 24-25 år gammal. Jönköping och Lycksele av alla platser. Och sen har det bara rullat igång. Jag har ju haft anställning under väldigt, väldigt få år. Jobbade som universitetslektor i pedagogik vid högskolan, som det hette på den tiden, i Örebro. Och, men bara under ett år heltid, annars halvtid. Och klarade mig på föreläsningar och efter ett tag, efter några år, bestämde mig för att sluta på högskolan och starta eget och har klarat mig sedan dess. Så jag tycker det är ganska unik. 45 år har jag räknat ut. Jag har klarat på egen hand. Jag har inte haft anställda. Jag hade en person, Agneta, som jag samarbetade med ett tag. Hon hade tjänst hos mig på deltid och sen jag betalade henne som konsult för lite stöd och hjälp. Jag har anställt en person en gång för att jobba med lite diverse grejer, och bland annat min bokföring, och det gjorde hon helt fel. Det kostade mig en förmögenhet att rätta till det. Och då sa jag nej, jag gör det här på egen hand så gott det går. Ja. Jag inbillar mig att det finns ganska många människor där ute som fundera på att starta eget, kanske göra lite grann vid sidan om eller vill utveckla sin verksamhet. Och jag kommer ge lite råd och tips utifrån min erfarenhet. Men jag kan säga så här, att det här programmet kommer att handla lika mycket om det jag har gjort fel som det jag har gjort rätt. Men min bakgrund är som pedagog, skolforskare. Jag är intresserad av lärandet som fenomen och intresserad av hur man organiserar lärandet. Jag var kallas för allmän didaktiker. Och det betyder att jag är inte expert på ämnen och jag är inte heller expert på olika diagnoser som barn kan ha. Men jag vet vilka lärare är bra och inte, och jag kan förklara skillnaden mellan de som klarar sina grupper utmärkt sätt och de som inte gör det. Det är oftast det jag har föreläst om för skolfolk. Jag har gjort en hel del för näringslivet också, men på senare år är det mer och mer skolan, för där har jag hjärtat och min passion och min ilska. En del undrar hur jag har kunnat hålla på med det här i 45 år. Och då säger jag för att jag är förbannad. Jag ser ut som en snäll farbror och jag är en snäll människa och uppmuntrar andra. Men innerst inne kokar jag av ilska mot mycket av det politiska systemet och i alla fall i skolbranschen. Då. Jag fattar inte vad folk håller på med. Men det får bli ett annat program. Så det är lite grann vad jag sysslar med. Varför pedagogik och hur blev jag intresserad av det? Ja, för mig är det en demokratifråga. Och eftersom jag är amerikan, det är lätt att referera till alla politiska händelser i USA. Och om man röstar på Donald Trump, då har inte skolan haft någon större verkan på dig. Så för mig, en bra skola är en räddning för demokrati. Och bara för att ni ska förstå det här engagemanget. För det är en av de största saker du måste göra som egen företagare. Ja, vad har du ditt engagemang? Vad har du din passion? Vad har du din ilska? Och där hittar du nycklarna till att börja med. Och du måste förstå att USA och min bakgrund och skolsystemet där var det första offentliga gratis systemet i hela världen. Där pengar skulle inte avgöra vilken skolgång du fick. Alla fick tillgång till det. Och skolan i USA hade tre syften när den blev allmän, offentlig och gratis i mitten på 1800-talet. Och det är att ena landet, en gemensam idé om att vi är amerikaner allihopa. Och det finns idag, har funnits i alla generationer, en slags slogan på latin i USA som heter E pluribus unum. Av många en. Så man såg skolan som en enande kraft med de här människor som kom från olika kulturer. Någonting som man kämpar med här. Också för all del. Och sen språk. Ja, man skulle ha engelska som ett gemensamt språk. Och den tredje grejen är att bli inskolad. Vad det innebär att delta aktivt i en demokrati. Och alla de här tre frågorna, att ena folk och ta vara på människors olikheter, ge människor en gemensam grundsyn kring demokrati. Alltså de frågorna är väldigt, väldigt centrala i mitt liv. Och då var det ett lätt val för mig att intressera mig för pedagogiska frågor. Men det är en annan sak att intressera sig för det och en annan sak att livnära sig på det utan att ha en tjänst att falla tillbaka på. När jag inleder det här programmet kan vara bra att veta lite grann om min bakgrund, familjebakgrund. För jag kommer från en småföretagarfamilj. Min pappa när jag var väldigt liten, han körde runt och sålde till järnhandlare med min mammas mors bror som tyvärr gick bort i en bilolycka och då gick min pappa in i möbelbranschen. Så under min tonårstid så körde han en möbelbutik. Men det borde han inte ha gjort. För han gick med på vad min morfar sa att han skulle göra istället för att bestämma själv. För min pappa borde ha varit journalist och skriven. Under alla år han levde så skrev vi brev fram och tillbaka. Och han lärde sig att skriva maskin när han var ung och det räddade honom från att vara soldat, för han fick jobba på personalavdelningen under andra världskriget istället för att vara ute och kriga själv. För han kunde, en av de få som kunde skriva maskin. Och hans brev var alltid fantastiska, så han borde ha jobbat med detta. Och min textintresse har jag nog fått från honom. Under senare del av sin karriär han jobbade som sälja fastigheter och så gick inte så där våldsamt bra. Han var chef för ett sommarläger. Barn i USA. Men min morfar var också småföretagare. Så det, men ingen har lyckats särskilt väl. Så jag, när jag växte upp så hade jag idén att ja, det här med företagande vill jag inte syssla med. Det, jag skulle bli socialarbetare och hjälpa de fattiga. det blev det här med företagande till slut i alla fall. Min mamma läste på universitet på 30-tallet. Båda mina föräldrar har den akademiska utbildningen, vilket är ovanligt för kvinnor på den tiden. Hon läste psykologi, aldrig riktigt använde det, hamnade i hemmafrulivet på 50-talet när jag växte upp. Men hon har ett intressant bakgrund på det sättet, för hon läste på John Deweys skola, labbskola i Chicago vid universitetet där som tonåring. Och John Dewey, som några av er vet, är den stora gestalten inom pedagogik. Så det finns en liten koppling mellan mig och John Dewey via min mamma. Okej, okay, det är lite grann bakgrunden. Den stora gestalten i min familj var min morfar egentligen, som var en drivande person med idéer, läste mycket biografier om människor som har lyckats. Jag har hört honom prata om människor som har lyckats i affär. Och hans dröm för mig att jag skulle läsa på Handelshögskolan och bli företagare. Och jag sa blank nej, det vill jag inte vara. Som sagt, jag ska jobba med de fattiga och som bli socialarbetare. Men ja, han ville förbereda mig för företagarlivet och jag har inte många hobbies, men jag har spelat golf. Och det kan jag tala om för dig. Gör inte det. Det är värsta sporten i världen. Men man kan aldrig bli bra på det. Men han sa, du måste lära dig, som 10-åring, du måste lära dig spela golf. För då går gubbarna ute på golfbanan och delar upp marknadsandelarna mellan sig. Så du måste hänga med i detta. Så jag har lärt mig spela golf. Och det, som sagt, det gör jag idag. Jag gjorde igår. Och det gick inte bra. Och det är normalt. Allt kan inte gå bra. Nåja, men sen det är lite grann om min bakgrund. Tillhör den här unga generationen i efterkrigstiden som skulle utbilda sig. Utbildning är vägen till framgång. Trodde nog att jag skulle bli professor någonstans och något litet ort och ta hand om mina studenter. Och det gjorde jag också, men jag trivdes inte sådär jättebra med det. Och så kom det här föreläsandet. Och det har jag klarat mig på. Så det är lite av min bakgrund. Det är böcker och föreläsningar som har varit i centrum. Letar även efter andra idéer och får 1000 idéer. Jag har gått igenom mina bokhyllor och nu och mina gamla kartonger. Och jag har så många idéer så jag... det väger väldigt tungt, de här kartongerna. Så jag får kasta... En eller två eller tre idéer idag. Min fru räknade ut att om jag haft en idé om dagen i alla dessa år har jag haft minst 16 000 olika affärsidéer. Och tre av dem har blivit bra. Men nu ska vi sätta på lite musik och ni kan nästan gissa vad som kommer.
Fortune in a game, my life.
money, 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 ABBA förstås. Och det här med pengar är någonting man måste, ja, man har ett speciellt förhållande till. Alla har ett speciellt förhållande till pengar. Och det har varit väldigt, ja, ett stort konfliktområde för mig. Men om jag knyter an till mina föräldrar, framförallt min pappa och det här möbelbutiken och det som inte gick bra och flera av hans affärer som inte, ja, vi klarar oss en normal medelklass amerikansk liv, men det blev aldrig det här stora genombrottet och alltid prat hemma om pengar. En av mina starkaste upplevelser om pengar är att som elev på high school i USA gick jag på en skola som låg av kanske 4 kilometer eller så ifrån min pappas butik i centrum. Och många gånger gick jag till butiken och han skulle köra, när dagen var slut så skulle han köra hem. Och jag vet var de skrev upp dagskassan, hur mycket möbler de har sålt. Och det här var en ganska stor butik med 3-4 våningar. Hade lite otur för det var mycket ombyggnationer och vägar som var stängde runt omkring honom, så det gick inte särskilt bra. Och komma in i den här butiken och vet var det här pappret låg med dagsomsättningen och vad de har sålt och sett att det är blankt, att det är noll, och så har de här 3-4 våningarna och inte sälja en enda pryl under en hel dag, alltså, det var hjärtskärande för mig, för jag vet, kunde man känna igen det empatiska, hur mycket min pappa led för att det inte blev bättre, och till slut så var det inte hållbart. Men det var emotionellt väldigt störande för mig, så det gjorde att jag, ett av mina tankar var det här med företagen, det ska jag inte ägna mig åt, för jag vill inte uppleva den besvikelsen. Jag uppväxt vad som kallas för en slags fattigdomsmentalitet. Alltså man tror alltid att pengarna ska ta slut, och det finns två mentaliteter, så kan vi ha en välståndsmentalitet, det finns alltid pengar, allting kommer att ordna sig, eller en fattigdomsmentalitet, pengarna kommer att ta slut och det här kommer inte gå bra. Och jag är uppväxt i en familj där man ständigt och jämt pratar om pengar, hur dyrt allting var och hur det ska gå, och man oroade sig, medan jag umgås med många andra som har precis motsats mentalitet, det ordnar sig alltid. Och det gör det på något konstigt sätt. Jag delade kontor till exempel med en man som kom från en välståndsmentalitet och en släkt som hade pengar, men han var jätteslarvig med pengar. Han kunde låna lite små slantar från mig ungefär, som man inte hade pengar för att köpa en smörgås. Och han brände pengar, och varje gång han blev utblottad så att säga, så ärvde han pengar. Och det ordnade sig, och det var så himla irriterande, som ni kan förstå. Men det är väldigt trevligt att ha en välståndsmentalitet, att det här kommer att ordna sig. Och jag får kämpa med den här fattigdomsmentaliteten, för jag tror aldrig att pengarna räcker, jag tror aldrig att det kommer att gå bra, jag tror aldrig att jag kommer att klara mig och mitt boende och alla behov som man har. Men det brukar det göra, och det har det gjort genom åren. Men nu är jag överårig och över 70 år, så tänker jag, men nu kommer det ta slut. Och med den här pandemin och alla saker som händer runt omkring, så jag börjar misstänka att jag har rätt. Men ni ska få lite råd och kring de här sakerna kring pengar och annat. Men det är ju intressant vilket förhållningssätt du har till pengar. Jag minns en gång gick jag en liten kurs i alltså pengar och mentalitet kring pengar. Och det här var i USA, och man skulle skriva upp vad är det minimala du måste ha på banken för att uppleva att det kommer att gå bra, du kan klara dig. Och jag tror att jag skrev liksom, på den tiden, alltså det här är ju ganska många år sedan, motsvarande ungefär 4,000-5,000 kronor. För då hade jag pengar för att åka hem till USA och om någonting skulle hända min släkt eller mina föräldrar. Men när vi diskuterade i kursdeltagare, här var i USA. Alltså folk skrev upp sådana enorma summor, 100,000-tals dollar, för att de skulle kunna klara sig. Och så jag tänkte, hur tänker de då? Och det var ju intressant, för då hade de redan då det här konfronteras med den här välståndsmentaliteten, att pengar ska bara finnas och jag behöver mycket pengar för att klara mig. Och sen den här svenska modellen, att det är fult att ha pengar och det är inte bra att prata om pengar heller, för det är så känsligt här så. Men inte i Amerika som ni vet. Nåja, vi ska komma in på lite råd och lite principer. Och den första principen jag redan inne på, det är princip nummer ett, att känna dig själv. Alltså om du ska ge dig in i ett företagarliv, vem är du, vad står du för, vad intresserar dig, vad har du passion för, vad tycker du om att göra, vad tycker du om att inte göra. Och jag tror att en av de saker som bidragit till min framgång, att jag har haft en ledande värdering i alla år. Folk frågar mig, vad är din livssyn eller vilka värderingar styr dig? Det finns ett begrepp, och det begreppet är ett engelskt begrepp, det heter empowerment. Alltså hela mitt liv har gått åt på, och min karriär har gått åt på, att jag ska empower andra, alltså se till andra utnyttja sina styrkor och sina talanger och sina möjligheter. Och alla mina böcker, alla mina föredrag har bara ett enda syfte, ett syfte som har hållit sig fast i 40-50 år, det är att det jag skriver, det jag föreläser om, det jag bidrar med, ska berika andra så att de kan leva det liv de vill leva, eller i mitt fall lära, ska känna att de har kraft, ork och möjlighet att påverka andras, de här barnens, deras liv och deras val. Och det betyder plötsligt att jag följer ett av de här ledtrådarna i företagandet. Ditt företag är till hjälp till kunderna. Du ska alltså hjälpa andra att förverkliga sina idéer eller uppfylla sina behov. Och då i de sin tur, de kommer att köpa produkter eller tjänster från dig eftersom du hjälper dem förverkliga sina idéer. Och av alla saker som jag kommer att berätta om idag som har hjälpt mig, jag tror att det här är nummer ett. Jag håller mig fast med mina grundvärdering om empowerment i alla dessa år. Ja, det jag har däremot problem med, det är inställning och attityd. Det vill säga att jag är inte sån här ljusblå optimist. Jag är egentligen en rätt så pessimistisk person. Jag föredrar att kalla mig själv för realist. Och många gånger är de här människor som har vansinniga visioner och stora idéer och sånt. De ska förändra världen på det här sättet. Många av dem lyckas och jag beundrar det. Men jag har det inte det här i mig. Utan jag ser nackdelar, jag ser svårigheter innan jag ser möjligheter. Och innan jag tänker, men det ordnar sig och jag kan skaffa hjälp för det här. Så det är inte så dumt att vara realist, men att vara realist är lite begränsande. Så var inte rädd för de stora visionerna, men vet att det finns mycket du måste göra för att förverkliga de visionerna. Det händer inte av sig själv. Så en av de saker som jag är inte nöjd med hos mig själv, att jag är själv begränsande genom att jag har ibland en väldigt dålig attityd till saker och ting. Och det färgas av min fattigdomsmentalitet, så att säga. Men en sak som har hjälpt mig attitydmässigt är att jag kan skratta åt mig själv. Jag gör misstag hela tiden, jag erkänner det. Jag är lätt att erkänna mina misstag och fel. Jag har gjort hundratals fel varenda dag, känns det som. Men jag kan skratta åt mig själv. Och om du ska ge dig in i ett soloföretagarliv eller utveckla din verksamhet, jag har stark rekommendation att du kan ta ett steg tillbaka, se på dig själv och tycka att du är dum eller tycka att du är löjlig och skratta åt dina misstag och dela med dig och dina misstag till andra. Det har varit ett sätt för mig att handskas med verkligheten runt omkring mig. Så jag har perspektiv. Men sen kände jag själv också att jag är egentligen en ganska disciplinerad person. Jag är morgonmänniska. Och klockan 7 eller 7:15 så sitter jag vid datorn. Och jag får extremt mycket gjort på väldigt kort tid på förmiddagstiden. Jag gör mer fram till klockan 10 på morgonen och de flesta gör den en hel dag. Och det är disciplinen, beredskapet gör lite varje dag på ett disciplinerat, intensivt sätt. Sen ibland kan jag göra lite annat. Gör spara det administrativa till andra tider eller andra saker som jag behöver göra. Men den här morgontiden är guld för mig och den här disciplinen som man måste ha som egenföretagare och konsult eller vad man nu ska, om det är konstnär eller musiker eller vad det nu är, författare. Disciplinen har stor betydelse att skaffa sig vanor. Du har en tid där du skriver, du har en tid där du ringer, du har en tid där du tränar och det har hjälpt mig i alla fall. Några saker till innan vi ska lyssna på musik igen. När jag skulle ge en titel till den här lilla berättelsen så det skulle vara först skaffa tre kunder. Och vad betyder det? För det här är min princip nummer två. Så vi har 7 principer jag ska gå igenom. Men först skaffa tre kunder. Jag har en mentor. Jag är alltid bra att ha en mentor. Och min mentor i början av min karriär heter Mike Pegg. En engelsman som bodde i Sverige under ett tag. Och han sa också på sitt brittiska engelska, get 3 customers first. Okay? Och det fallgruppen som många hamnar i, det är att man gör det som är lättast först istället för det som är svårast och viktigaste först. Man säger att man pysslar med sitt visitkort, man designar sin hemsida, man författar en broschyr, man gör tricksaker som gör man inte så mycket nu för tiden, men på den tiden. För det är lättare att pyssla med din hemsida än att ringa runt till kunder, bestämma möte med kunder och få nej från kunder från 10 samtal. Du får ett nej och så kanske möjligtvis den 11:e eller den 99:e så får du ett ja. Det är svårt att höra det här nejet. Och ibland, eftersom jag har en liten dålig attityd, jag förutsätter att de kommer att säga nej, vilket är aldrig bra. Så släpp allt du håller på vid sidan om och bry dig om att skaffa 3 kunder, 3 sponsorer, 3 människor som kan stötta dig och utgå ifrån det. Och har du skaffat de här 3 kunderna, då innebär det att dina idéer bär och du kan möjligtvis få in lite inkomster och sen kan du pyssla om din hemsida eller trycka vackra visitkort. Bygg på nätverket du har är andra tipset inom den rubriken. Och det här är en sak som har förändrats för mig, för jag är ingen nätverksmänniska. Det kan man inte bli när man ska, jag har författat 55 böcker. Så om jag ska skriva mina böcker kan jag inte åka runt på fester och gå på möten och delta i alla möjliga nätverksträffar och så vidare. Det går ju inte. Och dessutom jag är lite introvert och lite blyg människa. Men världen idag är nätverksvärld. Gå på dina fester. Träffa dina människor. Delta i konferenser och gör dina Zoom-möten och vad det är nu för tiden. Men förstå vilket nätverk som ger dig energi, vilka människor du vill umgås med och var du kan hämta nyttig information och nyttiga kontakter. Det här är ytterligare ett område där jag behöver bli bättre. Och en anledning varför jag programledare på av egen kraft. Det är bra att få skaffa mig ett nytt nätverk. John Steinberg heter jag och stationen heter egenkraft.com. Vi sänder från betongfabriken på Venngarn. Och nu ska vi lyssna på Tävja i Spelman på taket. Beklaga sig och undrar om han kan bli rik.
Oh, dear Lord. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long If I were a bitter, bitter rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud scream and yell and will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Ja, Spelman på taket. Chaim Topper heter han som sjöng av musiken komponerad av John Williams. Fiddler on the Roof heter det, och If I Were a Rich Man. Man kan fundera på det. Vad skulle du göra annorlunda? Och hur mycket betyder pengar egentligen för dig? Men jag tror att syftet med företaget är ändå att jag försörjer sig och för sig själv och sin familj och lever ett gott liv. Och en del lyckas bättre än andra och har mer pengar än andra. Men jag tror det är ett edelsyfte att ändå vill ha så att man kan klara sig bra. Utan att för den delen att gå ut över andra. En del, jag pratade om nätverkande tidigare, John Steinberg heter jag, vi sänder från avegenkraft.com, en webbradiostation från Venngarn och Betongfabriken, ska jag nämna igen. Och jag umgås oftast med människor som är väldigt lik mig, och det betyder att alla är vänsterhumanister. Jag tänkte att jag måste alliera mig med de som är lite mer kapitaltänkande och lite företagstänkande och lite mer konservativa i sitt synsätt. Och det, jag lyckas aldrig med det. Eller de få gånger jag har gjort det har det inte gått så bra. Man måste bredda sitt nätverk och arbeta med folk som inte bara tänker som man själv. Nåja, så första principen vi pratade om, det kände jag själv. Andra principen vi pratade om, det att skaffa 3 kunder. Börja med de stora frågorna, att skaffa kunder helt enkelt. Och oroa dig inte för hemsidan eller visitkort. Begränsa målgrupp, säger många. Och det är jag också svårt för jag tycker att jag har nått fram till alla pedagoger. Men i min målgrupp, skolan, det finns många olika yrkeskategorier. Och ibland lönar det sig att begränsa din målgrupp och de du vill nå ut med information till. Jag följer en marknadsföringsguru som heter Seth Godin på nätet. Han är sanslös konsekvent och han skriver varje dag om marknadsföring. Ofta korta inlägg, alltid något vettigt att säga och alltid något tänkvärt. Men han är extremt konsekvent med vem han riktar sig till. Och det beundrar jag. Sen gäller det att söka en form som passar dig. Jag har hittat 2 former, böcker och föreläsningar. Söker en tredje. Men de här formen, bokformen, passar mig till exempel bättre än krönikor, bättre än debattartiklar, bättre än forskningsartiklar och så vidare. Så vidare. Så det är bra om du kan hitta en form som passar dig. Så, känn dig själv, skaffa 3 kunder. Det tredje är att förstå att sociala medier som alla hänvisar till idag fungerar inte som du vill eller inte som du tror. Och för att kunna lära sig hur man kan arbeta med nya medier, först måste man begripa sig på vad jag kallar pyramiden. När du tänker efter, du ser formen framför dig av en pyramid. Jag menar, längst upp i pyramiden, toppen av den pyramiden, är givetvis de som har lyckats bäst. Och det är en bra metafor att använda idrottsmän och kvinnor eller musiker. Alltså, om du ska försörja dig som tennisspelare och bli rik på ditt tennisspel, det är ytterst, ytterst få människor som lyckas, eller hur? Det är många som spelar tennis, liksom det är många som spelar gitarr. Men det är ytterst få gitarrister som kommer med i något band eller blir solist och blir rik på sitt gitarrspelande. Många kan spela gitarr eller spela tennis eller någonting annat för skojs skull. Gör konst, skriva böcker. Det är kul. Men det är få förunnad att bli bästsäljare och tjäna väldigt mycket pengar på sin sport eller sin idrott eller sitt författarskap eller sitt företag för den delen. Det finns alltid de som det går bättre för. Så man måste på något sätt bestämma lite grann, var är du i den här pyramiden? Hur viktigt är det för dig att klättra? Vad behöver du kunna för att klättra och vara kompetent i? Vem kan hjälpa dig att klättra? När ska du klättra? Hur ofta ska du klättra? Hur högt ska du anstränga dig för? Och hur viktigt är det för dig att komma till toppen? Men man måste, det här min realism kommer med i bilden igen, att förstå att ja, det är ytterst få förunnat i min gebit sig skriva en bästsäljare. Drömmen är att vi skriver en bästsäljare på mitt modersmål engelska, men först måste jag skriva böcker på engelska för att göra det. Och bara få en agent som kan hjälpa en till förlaget, alltså det är lotteri, det publiceras jag vet inte hur många, det är 4000 böcker om dagen runt om i världen. Någonting åt det, siffran har jag hört. Och det är mycket det. Så du har stor konkurrens, liksom det finns många som vill spela gitarr i ett rockband. Men förstår att du är med i ett slags pyramidspel. Och sen begrip dig på plattformen i sociala medier i alla fall. Jag har rätt så många följare för en soloföretagare som inte arbetat så där jättekonsekvent att skaffa många följare. Ungefär 2600 på Facebook och 2600 på LinkedIn, och det är ju hyfsat i alla fall. Men regeln är att 100 kontakter till en försäljning, och nu har det växt till kanske 300 kontakter för en försäljning. Det betyder att om jag har 1000 följare och går ut med en ny bok, att det möjligtvis är 10 av mina 1000 följare som köper boken, och det är inte någon stor procent. Absolut inte. Media fungerar, sociala medier fungerar också på lite dyster, nu kommer min dysterkvist inom mig. Att Facebook till exempel, mina 2600 som följer min företagssida, de ser inte all information som jag lägger ut där om inte jag betalar för det. Och LinkedIn har jag aldrig listat ut hur det riktigt fungerar. Jag har försökt. Det är inte så enkelt att bara gå ut på sociala medier med ett erbjudande och förvänta dig att det ska leda till försäljning. Och man säger att ja, man måste komma upp i 50 000, 100 000 följare för att det ska bli ordentligt, så att säga. Men kanske inte förlita dig hur mycket som helst på sociala medier. Det är bra att bli känd där, det är bra att vara konsekvent, det är bra att delta aktivt ofta. Men det hänger på nätverk allt som oftast. Att våga ringa, våga bygga upp en kontakt, att våga arbeta långsiktigt med relationer och få ett förtroende. Och det är fortfarande det här med mun-till-mun-metoden som är den bästa. Nästa råd under den här tredje rubriken är begrip dig på resan. En av mina mentorer i livet, Sven Atte Hedden, sa alltid make a little, sell a little, make a little more, sell a little more. Och det är någonting jag tror på. Att ge ut en bok eller komma med ett nytt föredrag i mitt fall. Man kan inte förvänta sig att bli överväldigad av beställningar. Alltså jag gör lite det här, sen gör lite till och sen gör lite till och sen säljer lite till och så vidare, och så det expanderar allt eftersom. Och det betyder att man måste tänka långsiktigt. Det är väldigt få som får snabba genombrott. Det händer. Och det är de historier man ofta läser om i pressen eller talas om på tv eller läser om i sociala medier. Omedelbar succé för den som har kommit ut med en kokbok och det säljs i tusen. Det är sällan, sällan det händer. Det händer, men det är sällan det händer. Sen är det så, men jag är liksom intresserad av framgång. Så jag har några bekanta i Amerika som har lyckats på det här överväldigande sättet och sålt miljontals böcker. Och en av dem, en man som heter Jack Canfield, som har skrivit en bokserie som heter Chicken Soup for the Soul. Han har skrivit jättemånga böcker, har ledarskapsträningar, så han är enormt framgångsrik. Och jag har träffat honom flera gånger och varit på hans kontor i Kalifornien innan han blev världsberömd. Vet att de har sålt, jag vet hur många, de har sålt nästan lika många sådana här kycklingsoppsböcker som Bibeln. Miljoner och åter miljoner exemplar av sina böcker. Jag har hört honom berätta om sin resa, hur målmedveten han är och hur metodiskt de jobbade med marknadsföring, han och hans kompanjon Mark Hansen Victor. Och de bearbetade marknaden, gjorde radiointervjuer hemifrån, alltså 5 åtgärder varje dag, var och en av dem för marknadsföring, och systematiskt byggde upp det. Men jag förstår att de fick 39 förlag som tackade nej till deras ursprungliga bok innan de fick napp. Men Jack, han har brukar säga att om du är duktig på en sak, det är väl bra att ha en extrem kompetens i en sak. Men om du är extrem kompetent inom två saker, det är mer än fördubbla dina chanser att bli lyckad. Men Jack och många av dem som har nått toppen av pyramiden, de är ofta skickliga på tre saker. Så jag har klarat mig på att jag har två kompetenser. Jag kan skriva och jag kan prata. Okej? Okay? Och Jack, han kan skriva och han kan prata. Men sen det tredje är, den här människan kan sälja. Oblikt på amerikansk sätt. Envis säljare. Och när du kan skriva, i min bransch i alla fall, skriva, prata och sälja, då är sannolikheten väldigt, på alltså världsklassnivå så att säga. Då är sannolikheten stor att det kommer att gå bra. Så vilka är dina kompetenser? Vad är du bäst på? Utnyttja det. Men har du två kompetenser till som kompletterar varandra, det underlättar betydligt. Och de kompetenser behöver inte vara skriva, prata, sälja. Men någonstans i processen måste du marknadsföra och kunna ändå sälja in din idé, din tjänst, din lösning. Så ja, en tredje kompetens som jag har att utveckla nu är att göra intervjuer, mina styrkeintervjuer. Jag kommer att syssla mycket mer med handledning på när jag kanske inte reser runt så mycket. Zoom är jättebra för det, men det är fortfarande återstår frågan, hur tar jag betalt, kan jag få betalt, hur mycket ska jag ta betalt och kan jag få modet att be om ersättning för det jag gör. Och det är en sak som jag brottas med själv. Så sociala medier fungerar, men inte som du tror, inte som du vill och inte så lätt som många tar för givet. Ja, gå ut på nätet med det, då kommer folk att rusa till dig. Klockan. Jag kollar min klocka här. Det går här. Jag pratar mycket mer än jag trodde. Fjärde principen. Nu ska jag rusa här. Jag har 10 minuter för 5 principer till. Och 4 principer till. Sluta att försöka vinna i fjärde principen. Hjälp till. Vad vill jag eller det kunden vill och behöver. Samarbeta med andra. Och se till att du berättar en story. Det är väldigt populärt att säga ditt narrativ. Alltså vad är det som du försöker säga med det du erbjuder så att andra kan förstå resan de du bjuder dem till. Ja, det var lite kryptiskt, men narrativ. Alltså vad är ditt narrativ? Hur berättar din historia? Politik idag handlar väldigt mycket om vem har berättelsen om hur världen fungerar. Och vi ser hur när, Mr. Trump lyckades med sitt narrativ som jag hoppas ingen begriper nu, men på den tiden Amerika är hotad och vi måste gardera oss mot de som kommer in och allt det där. Det var en narrativ, en berättelse som många köpte. 1, 2, 3, 4, 5. Femte punkten heter rör på dig. Och det betyder att just göra någonting i marknadssyfte dagligdags. Och när jag säger dagligdags, jag menar 7 dagar i veckan, inte 5 dagar i veckan. Någonting lite varje dag för att ta en kontakt, för att nå ut med information, för att bearbeta en relation, för att jobba med din idé, att skriva lite på ditt manus eller text eller broschyr och så vidare. Ja, kanske inte 7 dagar i veckan, men ni förstår vad jag menar. Alltså, du kan inte sitta hemma och förvänta att folk kommer att ringa dig. För de kommer inte att ringa dig. Du måste ringa dem och ta initiativ. Så en bra regel är 5 saker varje dag där du har rört på dig och skaffat kontakter. Skapa, testa, revidera, upprepa. Skapa, testa, revidera, upprepa. Och sen har jag ett litet motto kring det här, lite råd, och det är fort men fel är bättre än rätt men aldrig. Du kan inte göra rätt från början, det är omöjligt. Så fort men fel är bättre än rätt men aldrig. Okay? Och jag vet att jag gör misstag och jag vet att jag gör fel, men då får jag ut det här och sen reviderar och gör om. Det kommer aldrig att bli perfekt. Så det var liksom den femte punkten, rör på dig. Den sjätte principen är håll dina löften. Var tillgänglig och snabb och stabil och pålitlig. Och jag tror att en av mina framgångsfaktorer är att när de anlitar den här Steinberg, de vet att det kommer att bli bra. Jag kommer dit, jag är där i tid, jag har förberett mig. Jag vet vad jag pratar om. Det blir oftast bra, för jag är bra på att föreläsa. Och de kan lita på att ja, den här tiden med John, det är en värdefull insats och värdefull investering. Jag är snabb på att skriva tillbaka när folk söker information med mig. Jag är tillgänglig, det vill säga att det är lätt att få tag på. Min mentor Mike, som jag berättade om i England, han är fenomenal på att svara på e-post inom bara någon timme, allt som oftast omedelbart. Och jag är rätt bra på det också, ibland kan det ta 24 timmar, men jag är bra på, man kan lita på mig. Och de måste kunna lita på dig, dina kunder, och du är stabil. Du är artig och tillmötesgående och kan anpassa dig till verkligheten. Okej, okay, då ska jag ta en sjunde princip här. Och sen ska vi lyssna på en låt till som jag kanske hinner med. Och sen ska jag runda av och låten kommer att heta 500 miles. Vi hoppar över det här första. Och den sista principen handlar om uppföljning. Uppföljning, uppföljning, uppföljning är det morgon, det är en mantra. Och ska säga några ord om det och sen runda av. Men nu en traditionell folklåt som heter 500 miles. Peter, Paul and Mary, 500 miles. Det var kanske lite sorglig låt när man tänker efter, men jag valde den eftersom det här representerar resan, och när man ska bli soloföretagare och klara sig på egen hand, det är en lång resa man tar, och det är, ibland är det sorg, ibland är det glädjeämnen, Men man måste förstå att det är en resa. Och om du ska göra den resa, det är lika bra att du väljer någonting som du tycker är intressant och vill syssla med. Samla folk omkring dig som delar lite dina värderingar och visioner. Kan bidra med olika typer av kompetenser. Leta efter folk du kan samarbeta med. Som sagt, vi pratat om det här med nätverkande som grunden för det moderna företagandet. Och förstå att ibland går det upp och ibland går det ner. Men uthållighet och envishet bidrar. Hålla fast med dina värderingar och de stora orden. I mitt fall det här empowerment som det kommer jag haft så länge och jag kommer ha under hela mitt liv. Den sista principen som jag nämnde innan musiken är just för det här med uppföljning. Alltså följa upp med dig själv och så vara och se till att du fullföljer de idéer som du har startat med. Ibland har jag en tendens att ge upp och gå vidare till nästa idé. Måste ibland fullfölja. Och du följer upp med dina kunder. Har de fått nytta av det du har bjudit på? Och vad har de tyckt och vad vill de? Och hur tycker de att det kan bli bättre? Och du följer upp de informationsspåren som du får ibland från din omgivning. Läsa på, sök olika sajter, gå på utbildningar, olika kurser för att förkovra dig och bli bättre på det du vill bli bättre på. Så jag hoppas att ni upplevt den här timmen, ni som har lyssnat, som en uppmuntran att fortsätta din resa. Och om du vill utveckla din verksamhet, det finns några trådar här du kan ta tag i och uppmuntra om du funderar på att starta eget. Förvänta dig att det är en resa som är krävande och spännande och intressant, men ger dig möjligheten att styra över lite större delar av ditt liv, vara chef över ditt eget liv. Och det låter trevligt, eller hur? Istället för att bli beroende av andra. Jag tycker då att mycket glädje för mig att kunna styra mina tider och att inte behöva gå på möten och inte ha en chef som talar om för mig. Och när det blir bra är det min förtjänst, när det blir inte bra det också beror på mig. Och jag har förlikat mig med det och nöjt mig med det och trivs med det. Och jag hoppas att du har trivs att lyssna på det här programmet. Så vi sänder från avegenkraft.com, the web radio program. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Aguirre. Och av egen kraft och webbradio sponsras av betongfabriken här på Venngarn. Må bra, kämpa på, tro på dig själv och dina idéer och sök andra att samarbeta med. Tack ska ni ha för idag.